Så det finns inget så kaxigt som en nybörjarryttare som tycker det här är väl inget svårt.
Hej hopp i full galopp! Ridpodden är din nyfikna kompis bland stora och mindre hästhändelser. Och det är Christian Olsson som ibland hörs i Radiosporten och Maria Gretzer med hur mycket erfarenhet och kunskap som helst från decenniers intensivt arbete på tusentals olika nivåer inom ridsporterna som är dina medresenärer. Hej Maria!
Hej Christian!
Du, jag har ju ofta sagt att det verkar så lätt att rida, att det inte är någon konst. Det verkar ju bara vara att skaffa eller att låna en bra häst, en liten stege, klättra upp och sen åka med till framgång. Det är ju ändå hästen som gör jobbet ju.
Ja, du var ju inte så kaxig när du var och red hos Patrik Kittel.
Ja, det var ett undantag det där.
Likblek grå i ansiktet.
Menar du att jag inte fattar någonting?
Ungefär så.
Ja, det kanske faktiskt verkar så vid närmare eftertanke egentligen. Och för att bena ut hur det nu hänger ihop det här med ridkonst så kopplar vi in landslagsryttaren och världsmästaren Jens Fredriksson som oväntat nog tar oss med på en resa genom historien.
Jag tycker om att läsa. Alltså ridkonst är ju flera tusen års historia i det. Man börjar ju för... Ja, Xenofon skrev ju en ridlära. Han var krigsherre. Och kavallerist, han skrev en riddlära 400 före Kristus. Så det här är ju inga nyheter. Och,
har du läst den?
Ja, jag har läst den. Jag har läst
Vad det. Står det där?
Ja, det står väldigt mycket om hur man ska bete sig med hästen. Och på den tiden så handlar det ju väldigt mycket om hur ska jag kunna ha hästen dels som ett fortskaffningsmedel som blir bekvämt att rida på, som blir en statussymbol och som kan ta mig framåt så långa sträckor som möjligt. Men det var också en viktig bit i kriget. Så militären och kavalleriet hade ju en väldig fördel av att ha väldresserade och lydiga hästar.
Och det som då står i den här boken, skriven flera hundra år före Kristus, hur mycket av det går fortfarande att använda idag så att säga?
Väldigt mycket faktiskt. Sen använder vi ju hästarna till ett annat syfte. Men han skriver, bland annat så skriver han det att man ska aldrig handskas med hästen i vredesmod. För det kommer man senare få ångra till exempel. Det är mer, man kan säga lite mer frågeställningar som hamnar om mer filosofiskt tänk. Om man
ja, det är filosofi helt enkelt.
Ja, det är filosofi. Det är ganska mycket filosofi.
Skrevs det sen, ifall vi hoppar hundratals år in i framtiden, skrevs det fler andra riddläror?
Varje århundrade har haft sina stallmästare och konstnärer inom ridningen. Och många av dem har skrivit olika typer av läror. Och kommer du fram sen på 15, 16, 1700-talet så finns det ju relativt moderna texter som faktiskt går att ta till sig på ett rätt så bra sätt. Men syftet där, det var ju adeln, kungarna, som någonstans, det var en statussymbol. Det är klart att är du kung och vill ha folkets beundran så kan du inte komma på en mulåsna.
Tvärtom, det ska vara en svart blänkare.
Det ska vara en svart hingst som är välutbildad och går med en god hållning och ryttaren sitter elegant.
Hur har vi det idag då när det gäller ridläror? De som rider, de som är välutbildade, vad förhåller de sig till?
Så alla riktigt skickliga ryttare har väldigt bra teoretiska kunskaper någonstans ifrån. Många har ju gått i skola helt enkelt. Man har ridit hos någon som är skicklig och diskuterat mycket ridning och kanske läst också. Och de som inte tycker det är viktigt, de är inte så bra. Utan det är en insikt som kommer. Att kunna skola och rida sin häst, det är en insikt man får ju längre man håller på. Att det är väldigt viktigt.
Hur ofta tar du fram Xenofons ridlära och pluggar lite grann, Maria?
Jag ska erkänna att det har nog inte hänt just med den boken.
Visste du att den fanns?
Ja, jag har nog hört Jens snacka om det någon gång.
Men bara Jens?
Ja, bara Jens.
Men du, hur tänker du kring det här med ridlära och saker som står i böcker? Hur mycket glädje går du att ha av det när du då ska rida och vara med hästen jämfört med att verkligen sitta i sadeln på hästens rygg och hålla på?
Det är ju två helt olika saker. Det är jättebra om man kan jämte en praktisk utbildning faktiskt läsa de här bra böckerna som finns. Och det är också intressant och mycket rörelser som vi säger då mer inom dressyren som man bör verkligen, där kan man verkligen läsa sig till hur man ger hjälperna. Hjälperna är alltså små skänklar i benen då, ryttarens ben. Så att jag skulle önska att fler läste sig till teoretiskt lite grann jämte den praktiska utbildningen. Men sen kan man ju läsa hur mycket som helst. Om man inte har praktisk utbildning så kommer man ingen vart.
Men det där som Xenofon var inne på bland annat, att man ska inte handskas med hästen i vredesmod, för det kan komma surt tillbaka i efterhand och bita dig i svansen. Det äger väl sin riktighet. Det funkar
verkligen,
fortfarande.
Verkligen. Det är ju jättekul att höra och bra att höra att det är redan, att man redan tänkte så på den tiden.
Du, var hämtar du din inspiration ifrån då? Är det bara från praktik eller?
Jag älskar ju att se de bästa rida. Det tycker jag ger idag. Jag läste nog mer när jag var yngre. Och nu gillar jag när jag får ge mig iväg och titta på bra ridning. Och nu är det ju så enkelt att komma till film, små filmsnuttar och koppla upp sig på nätet och kunna se också bra. Så
men ljudböcker finns ju också.
Ja, men där är inte jag riktigt än.
Varför inte det?
Jag har ju just börjat att lyssna på poddar.
Du, det här med att hålla på med hästar och rida, ägna sig åt ridkonst. Är det som att cykla? Alltså, har du en gång lärt dig rida så kan du det för alltid.
Ja, alltså du, på det viset att du, precis som man har lärt sig att cykla, så även om jag inte har cyklat på 20 år så trillar jag ju inte med cykeln om jag börjar cykla igen. Och du trillar ju inte av direkt om hästen du ska på huvudet om du väl har lärt dig rida en gång. Men sen är det ju färskvara att göra det på ett bra sätt, för det är väldigt mycket känsla. Mm. Så att det är ju färskvara.
Men du, Jens Fredriksson är inte precis inne på att det är som att cykla.
Men så fort vi sätter oss på hästen så börjar frågeställningarna. Och det finns inget så lätt som att rida när man är nybörjare. Och ju mer du lär dig, ju svårare blir det. Och när du kan så pass mycket som jag kan, så tycker man nästan det är helt omöjligt att man rider helt värdelöst. Så ju skickligare du blir, ju mer kritiskt blir du på din förmåga och ju mer utvecklingsbenägen och intresserad blir du att göra det bättre. Så det finns inget så kaxigt som en nybörjarryttare som tycker det här är väl inget svårt.
Men Jens Fredriksson, du som är landslagsryttare, du som har ridit OS och VM och kommit så långt man kan komma i sporten. Du sa nyss att varje gång du sätter dig på en häst så ifrågasätter du ifall du verkligen kan rida. Berätta mer, vad är det du tänker och känner då?
Jag tänker alltid så här att den här hästen förtjänar att jag alltid gör mitt bästa och försöker bli bättre. Det är en skyldighet jag har om jag har en häst. Att jag inte tar för givet att den ska lyssna på mig, utan jag måste lyssna på hästen. Och ska man lyssna på hästen, då måste man ha den inställningen. Annars så kommer du inte lyssna på hästen. Det är precis som om du jobbar med människor. Du kan berätta vad människor ska göra, men du kan lyssna på människor och få dem att berätta för dig hur man gör det här på bästa sätt. Det är en väldig skillnad på motivationen. Gör det här. Och det här var skitigt. Och plocka upp det där nu så här. Ja, du kommer få en rätt så tråkig pluton eller grupp eller kontorspersonal eller vad det nu är någonstans.
Eller barn.
Men du kan vända på det. Hur tycker ni vi ska lösa det här på bästa sätt? Är det någon som har någon bra idé? Ja, men jag är bra på det här. Ja, men vad kul. Har du lust att göra det? Ja, men det vore jättekul och så vidare. Och sen har du börjat. Det är precis samma sak att utbilda en häst.
Det är ganska tydlig liknelse han har där, Jens.
Ja, nej, men han är alltid väldigt intressant och härlig att lyssna på, Jens. Och jag självklart håller jag med honom om att det är supersvårt att rida. Ju mer du kan, ju mer förstår du hur svårt det är. När vi jämför det med cykla så tänker jag mer på det här bara att hålla sig kvar på hästen. Jag har ju bekanta som inte rider, men som har ridit islandshäst några gånger och varit ute på en tur och säger, men det där var inget svårt. Det var jättetrevligt, bara liksom ut i naturen och hänga med. Och de är kaxiga, men, men
skönt kaxiga.
Att rida, visst, det är ju härligt. Och det, men att rida på en hög nivå, ju mer du lär dig, ju svårare är det, absolut.
Men du, ni ryttare, hur får ni till det här samarbetssnacket och samarbetsklimatet med hästarna som Jens beskrev som? Hur tycker du att vi ska göra det här då för att det ska bli bra, Brunte, va? Hur får ni till det?
Nej, men det är ju att man är intresserad av, alltså jag tycker ju det är jättespännande liksom att hitta lösningar att bli ett med hästen. Och att man tar sig tid helt enkelt. Men jag brukar säga till elever att har du bråttom en dag så kanske det är bättre att bara låta hästen gå i hagen. Möjligtvis longeraren tycker jag kanske inte alltid ger så mycket.
Vadå bråttom? Alltså, du har inte alltså, egentligen
om man
tid
inte
med
har
att vara i
tid och man känner sig själv stressad, för det känner ju hästarna direkt. Eller att man bestämmer sig, idag ska jag inte lägga någon stor energi på att komma vidare i arbetet med hästen, utan jag rider ut en sväng bara och lyssnar på fåglarna och solen skiner och vi bara har det lite mysigt och joggar ut en runda. Det kan också vara en variant när jag känner att jag inte hinner att riktigt gå in i hästen. Därför att man måste ha tid och ofta...
Gå in i hästen? Gå in i hästen?
Att jag kan gå in i att förstå hästen.
Aha.
Så menar jag. Och ofta när man tänker
ser du min stora fyrkantiga mun?
Ja. Ofta när man tänker att men idag ska jag verkligen ta mig tid... Jag tar väl en tid som behövs för att komma liksom litet steg vidare. Då kan det gå ganska fort. Du behöver kanske inte alltid hålla på en hel timme. När hästen känner att liksom, vi tar den tid vi behöver idag för att ta ett steg till med den här eller den här grejen.
Men som du sa tidigare, när då hästarna märker att du som ryttare är stressad och egentligen inte har tid med detta, då märker de det med en gång, sa du.
Ja,
vad händer hos hästarna då? Vad gör de då? Strejkar de?
Nej, inte strejkar, men det är klart att de känner sig osäkra.
Aha.
En häst är ju väldigt, väldigt känslig.
Och en osäker häst är ingen bra häst.
Nej,
den mår
utan
inte bra.
Då, det är ju då man kan höra, han var så dum idag, eller den var så stark idag. Och den, ofta hör man ju på så här, som vi säger, riders excuses, alltså ryttare som skyller ifrån sig på hästen. Och det är ju ofta, det är ju självklart för att inte ryttaren har gjort rätt.
Men du, Maria Gretzer, hur i himlarnas namn hittar du allt det här tålamodet och tiden som ju då behövs för att få det lyckat, för att göra umgänget med hästen till en konstart, som Jens Fredriksson är inne på?
Nej, men man, självklart så har man ju gjort många misstag under sina år när man håller på att lära sig, och man blir ju varse om att det där var inte bra, det fick vi ett bakslag, som jag säger, ett steg fram och två tillbaks. Så att man blir ju mer och mer noggrann med, idag kan jag ju känna att idag kommer jag inte vidare. Jag bryter av till skrittar ut en sväng och går vidare imorgon eller i övermorgon. Så att det är bättre att när man märker att det liksom inte riktigt fungerar att ta time out, tänka till ordentligt och försöka hitta en annan lösning.
Så det är inte så som jag stod och tänkte när jag hörde Jens nyss, att när han pratade om samarbetsavtal och lyssna på hästen och du sa gå in i hästen och sånt. Det är inte att alltså göra det svårare än vad det egentligen är. Alltså hitta på lite lullull bara för att få det extra fint och svårt att rida. Utan det är verkligen så det är.
Ja, man har ju sin kunskap. Det finns ju liksom en mall hur man lär sig att saker och ting ska... hur hästarna ska utbildas. Men sen är det ju, hästarna är ju väldigt olika, precis som vi människor, att det gäller ju att hitta för varje individ vad som passar bäst för den.
Har inte du sagt att det spelar absolut ingen roll om det ser snyggt ut när någon rider? Det viktigaste är att det är effektivt.
Nej, det där har du nog drömt om.
Det kommer ju tillbaka till ridlära sen i botten, att hästen behöver gymnastiseras och arbeta och bära sig i balans. Det är väldigt viktigt. Att hästen, när vi sätter en ryttare på hästen så knuffas den ur balans. Den knuffas lite i framvikt. Och sen måste vi återfinna den här balansen via träning.
Alltså vid ryttaren och hästen?
Och det är ett väldigt utvecklat, bra system. Det kallas, i botten kallas det för ridlära. Och där finns ett antal övningar i den här ridläran som gör att hästen blir smidiggjord. Man rider volter, åttvolter, serpentiner. Man gör övergångar, man har olika gångarter. Man rider från punkt till punkt. Och så småningom gör man fattningar och så kommer det lite svårare i skolan. Man jobbar lite öppna och sluta och skänkelvikning och lite förvänd galopp och gymnastisera hästen. Och när den smidigt gör de här övningarna så kommer den bära upp ryttaren på ett väldigt bra sätt. Sen finns det ju olika sätt att träna hästar på. Det här är en mer en germansk grund. Sen kan du titta på västensidan. De har sitt sätt. Syftet där är att fösa kor. Mm. Som också har blivit sen en tävling. Sen kan du ha... det finns olika. Vi rider hoppning här. Det finns dressyr. Man kan rida fälttävlan. Det finns en mängd. Och alla de här kulturerna, de har lite olika synsätt och tillvägagångssätt. Men man kan ta del av allting och man kan lära sig hela tiden.
Men du, jag tänker de här grundövningarna. Det låter också som att det är lite trist att göra sådana här övningar igen och igen och igen och igen. Alltså gör alla detta eller vill man hoppa över det? Vill man fuska där?
Ja, jag tycker att det är det roligaste faktiskt. Jag tycker, personligen tycker jag sporten är lite grann 80 sekunder man kommer i mål. Det har varit spännande, folket applåderar, hjälmen är på sne och så undrar man hur det gick. Ridkonsten är med från härifrån till evigheten. Man säger, det finns inget slut på det. En bana är alltid ett slut på det. Det är en start och det är ett mål. Mm. Ja, sen har du gått i mål. Men när du jobbar med ridkonst, det finns inget mål.
Förutom evigheten då?
Evigheten. Men du kan alltid bli bättre. Du kan alltid bli bättre. Och du har en skyldighet att alltid försöka bli bättre som ryttare.
Men är inte detta en sån sak? Nu famlar jag här, jag vet inte. Men är det här en sån sak som kan skilja de som är bra från de som inte är lika bra? Hur noga man gör de här grundövningarna? Hur noga man är med det som kan uppfattas som lite upprepande trist?
Korrekt.
Va?
Ja, du har helt rätt. Det är det som är skillnaden mellan de skickligaste ryttarna. Och sen kanske inte de skickligaste ryttarna kanske inte alltid är framgångsrikast för stunden. För ingen ryttare är bättre än sin bästa häst.
På vilket sätt mäts deras skicklighet då, menar du?
Du kan ju se. Det är vackert. Den här hästen går till sin fulla potential. Du ser att den gör resultat över tid. Man kan se att den här hästen kanske inte har kapacitet att hoppa 1,60. Den kan bara hoppa 1,40. Men den här ryttaren gör det och den gör det helt perfekt. Och du ser att den gör det vecka efter vecka och den har spetsade öron. Hästen gör det här vackert. Alltså, bra ridning är vacker.
Bra ridning är vacker. Håller du med, Maria?
Jo, men det håller jag med om. Det är ju en njutning för ögat att se ett samspelt ekipage. Vilken gren du än tittar på.
Ja, vad tänker du övrigt kring Jens Fredrikssons många tankar och teser?
Nej, men han har ju självklart jätterätt. Verkligen. Och jag gillar ju det här liksom, att han poängterar det här långsiktiga. Och vill man bli framgångsrik och bra ryttare så måste man tycka att det är intressant och kul.
Även in i minsta detalj.
Ja.
Den som gör den för 75 gången, åh vad tråkigt. Men du måste göra den för 75 gången och för 7550 gången också.
Ja, absolut.
Vad händer annars då?
Nej, men det är ju det här att komma vidare. Och har du svåra hästar, om du kan fråga Malin hur mycket hon har upprepat med Indiana när hon och
Malin börjar göra
Jonsson, och kan också suttit av ibland när hon känner att upps, idag kommer jag inte vidare med Indy. Och så alltså, klura ut liksom, hur går jag tillväga, det skulle vara intressanta intervjuer.
Du, grundridningen med de här olika övningarna, sysslar du med det varje dag?
Varje dag när jag rider, ja.
Du, sysslar dressyrryttare, fälttävlansryttare och hoppryttare med det i lika stor utsträckning?
Ja, det gör de absolut. Lite på olika sätt. Dressyrryttarna, de rider ju väldigt mycket på sitt fyrkantsspår.
Vad är det fyrkantsspår?
Ja,
det?
Men att de rider i paddock eller ridhus. Lite grann ute i naturen kanske också en del. Men
ja,
där är
det
ju så,
så
noggrant med att de gör exakt vid bokstäverna och tajmingen.
Som
och
finns kring dressyrhagen,
precis.
Ja.
Så att där är ju liksom väldigt noggrant just med det. Och så samtidigt är det inte bara utföra det hela, utan det ska se vackert ut, för det är ju det de får poäng för.
Medan fälttävlansryttare kan göra de här övningarna lite mer i en skogsglänta med fåglar i bakgrunden.
Fälttävlansryttarna de måste ju träna tre discipliner. Mm. Så att de måste lägga ganska mycket tid på att rida ut och konditionsträna hästen. Mm. De måste hoppa hinder i terrängen i lite högre fart. Sen ska de också lära hästen och sig själva att kunna rida felfritt på hinder som trillar väldigt lätt inne på banhoppningen. Mm. Och de ska få de här ofta ganska skarpa hästarna till att hålla sig i skinnet i dressyrprogrammet som är då första dagen. Och det är ju inte något dressyrprogram där vi har högre skolor som du och jag tittar på när vi refererar världscup och sånt. Men det är ändå svårt. De får lägga mycket tid på dressyren för att de hästarna är lite mer hetlevrade och vill helst springa fort i skogen.
Men hästar som håller sig i skinnet, det är hästar i balans.
Ja.
Går det att slarva med de här grundövningarna, det som vi vill kalla grundridning? Mm. Eller? Går det att slarva med det på något sätt och ändå nå framgång?
Nej, det är inte så länge. Visst finns det de som kan köpa sig, som vi säger då, en färdig häst och nå en viss bit. Mm. Men det håller aldrig hela vägen. Aldrig.
Hur vet du det så säkert?
Jo, men det ser man. Man har ju följt med sporten i 50 år nu. Jag har jobbat med hästar i snart 50 år.
Ser du skillnad på unga och gamla ryttare i det här?
Ja, det är klart att de äldre har ju mycket mer erfarenhet, och det är ridning, ridkonst och ridsport handlar väldigt mycket om erfarenhet. Det är därför våra landslagsryttare inte är purunga längre.
Tänker du att de unga ryttarna gärna tar genvägar och så?
Ja, man försöker nog lite grann i början. Och man får, det kan ju de äldre tala om för dem att det inte är lönt, men man, jag tror de flesta måste prova sig, måste gå på sina smällar själva och märka att oj då, här får vi backa bandet.
Så säger äldre alltid om yngre, eller hur?
Ja, ofta.
Men det bara måste finnas genvägar till framgång, eller hur?
Det låter kanske hemskt, men det är nästan så att man gör sig en otjänst om man hoppar förbi de här stegen. Det är egentligen det bästa är att ha en helt vanlig häst och lära sig att rida på den. Och ha en, jag brukar säga att man ska ha en gråhårig ridlärare.
Och vad menar du med det?
Jag menar det att man ska ha en ridlärare som har sett tusentals hästar. Vi har massa fina ridskolor i Sverige. Där står det ett gäng gråhåriga instruktörer som har sett tusentals hästar och tusentals ryttare. I ett sportsligt perspektiv så kanske ingen jätteintresserad att åka och träna för dem. Men det är de som skulle kunna sätta dit de där grunderna vi pratar om. De vet hur man gör en övergång. De vet hur man gör en framdelsväntning. De vet hur man gör en galoppfattning och en hörnpassering.
Där bor ridkonsten.
Där bor ridkonsten. Och ridläraren bor där framförallt. Sen krävs det ju, så småningom så krävs det att man kommer på tävling och får den biten också. Så det är inte bara det ena eller det andra. Men i slutändan så de som blir absolut bäst, de behärskar helheten.
Låter det inte som att det ska ta väldigt lång tid att bli riktigt vass på att rida?
Det tar lång tid.
Sa du bara så iskallt?
Ja.
Hur lång tid ska det ta då?
Många år. Det tar många år. Och jag håller helt med Jens om det här att jag tror att vi som har fått grunderna på bra ridskola, vi har börjat på ett väldigt bra sätt faktiskt. Jag kommer precis ihåg de här äldre ridlärarna som...
De gråhåriga?
Ja.
Ja. Hur var de då?
Jag var barska på min tid, du vet. Det var ju ofta förankrat i gamla militärer och sådär. Så det var rätt så barskt, men hästarna var mysiga så att det tog överhanden.
Men ridlärarna var barska och hade inte så mycket glimt i ögat, eller?
Inte alltid, nej.
Vad tänkte du då? Det här verkar vara en sport för mig, ja.
Nej, men det var så otroligt häftigt att komma... Jag var fascinerad av hästar.
Ja, och så,
väldigt tidigt.
Ja, och så lyssnade du på de här gråhåriga och så blev det kanske enklare? Eller?
Ja, ja, absolut. Verkligen.
Du, hur ofta tar du lektioner nu?
Jag skulle nog säga nästan varje vecka för att min sambo är ju A-tränare också, Bjarne, så att han tittar ju på lite när jag rider. Vi har lite tid över och sen är jag iväg och hoppar i klubben, har Ankan Karlsson där. Mm. Lite sådär varannan vecka. Så det har jag ju pysslat lite med i vinter. Och jag rider för Peter Markner ibland. Då vill jag gärna ha hjälp med markarbetet. Komma vidare, liksom, hitta lösningar för mina fina hästar.
Och de du räknade upp här allihopa, dina lärare, de är ju gråhåriga allihopa.
Allihopa? Ja, någon färgar håret lite så. Men annars så stämmer det.
Och vad är det du håller på med då när du tar lektioner? När du utbildar dig?
Nej, men det är olika. Det beror på vem jag... När jag som sagt, om jag tränar för Peter Markner, då är det mest komma vidare med att den ska jobba igenom hela kroppen, att få dem så smidiga och det här med som Jens pratade om med balansen, med bära sig bakifrån, vikt på bakbenen och ha rätt bjudning som vi säger.
Att så att hästen vill framåt?
Att den liksom går framåt på ett bra sätt. Ah, okay, vill framåt, det vill de ofta, men då kan ju dra hjärnet också. Det är inte så bra om man ska hoppa.
Men du Maria, jag tycker just nu att det här verkar ganska svårt och krångligt och lurigt att försöka lära sig rida. Säg något nu som är inbjudande och som det... inte tar omvägen via gråhåriga lärare som
Nej, men det inbjudande är ju hästarna. Alltså det är ju så häftigt och det är ju därför man har stannat kvar i det här i en evighet.
Ja.
Att det är ju så fascinerande varelser att få vara med.
Hur då?
Ja, du får väl komma och hälsa på en gång till så ska jag visa dig lite mer.
Det är en konst att rida alltså. Och ridkonst är viktigt för att få hästen och glädjen med sig. Det går lite sammanfattningsvis att tänka på de här grundövningarna. De är viktiga har jag förstått.
Ja, de är jätteviktiga. Pratar vi dressyr så måste de ju också utföra olika svåra rörelser i ganska snabb följd, och det ska se snyggt och smidigt ut och hästen ska bära sig till fullo i balans hela tiden. Lika viktigt på hoppbanan där det går i ett ganska högt tempo och det är liksom kluriga avstånd mellan hindren och du måste vara ett med hästen. Du måste verkligen ha liksom hästen både smidig och i rätt spänning, rätt spänst i den här fjädern i bakbenen som ska ta dem över hindret.
Och de här grundövningarna då, som Jens nämnde, var, han sa rida från en punkt till en annan, rida hästen böjd för att göra den mjuk. Och vad var, det var sådana saker.
Ja, om vi pratar från punkt till punkt tycker jag är väldigt bra, för först måste du liksom kunna rida hästen på en rak linje från punkt till punkt. Inte sitta upp och böja hit och dit i halsen som man kan se rätt så ofta. Sen att gå i hörnpasseringar som han sa, på böjda spår, på volter och serpentiner. Då är det, kallar vi att hästen spårar, att den ska liksom följa med och bli inte mjuk i halsen utan egentligen mjuk i sidorna. Så att man får den följsam och att muskler och allting blir lösgjorda så att man kan utnyttja hästens fulla potential.
Vad har vi lärt oss mer? Det är bra att det finns en vilja att komma vidare hela tiden, lära sig mer.
Och att man kan läsa lite bra böcker kan också hjälpa henne att få en förståelse för hur man i alla fall vet tekniskt sett eller teoretiskt sett hur man ska utföra det.
Det är viktigt att lyssna på hästen, gärna skriva samarbetsavtal på något sätt.
Väldigt viktigt att lyssna på hästen.
Och hur var det med de gråhåriga ridlärarna?
De är också bra att ha.
För erfarenheten talar.
Ja, verkligen.
Och vips har Ridpodden umgått med sin sista gråhåriga ridlärare för den här gången. Tack så himla mycket för sällskapet. Har du tips, idéer eller åsikter kring podden är du väldigt varmt välkommen att höra av dig. Maila till exempel ridpodden@sverigesradio.se. All annan info kring oss och alla poddavsnitt hittar du i appen Sveriges Radio Play. Vi hörs nästa gång. Ska jag alltid säga galoppera så gott? Nej, det ska jag inte med.